Hej och välkomna till årets tredje avsnitt av Teknikpäron med mig, Magnus Blix.
Och mig, Ida Blix. Vet jag inte.
Nej. Det är många som av oklar anledning lägger på det där teet.
Mm. Det är en sån här förbannelse med att ha det här efternamnet.
Ja, det är var och varannat brev som kommer fel eller beställning eller jag vet inte. Så fort en människa är inblandad
i någon typ av reservation, ja, en bokning eller så,
så dyker det upp ett te från ingenstans där som att vi inte vet hur det stavas lite då.
Jag får också ganska mycket såna här Tradera leveranser till en blixt. Mm. Men de kommer fram ganska ofta ändå.
Ja. Det är bra.
Strunt i det. Vi är ju här och våra namn är rätt stavade för att vi får skriva dem själv i teknikparampånen.
Det är ju helt perfekt. Det har hänt någonting sen vi hade vårt förra avsnitt.
Mm-hmm. Mm-hmm. Två stora saker.
Ja.
Jag som saknar ett jobb så här års extra mycket eftersom det händer så mycket spännande saker i teknikbranschen. Det är ju februari och då brukar det vara en gigantisk mobilmässa. Och det brukar dyka upp nya mobiler från de andra tillverkarna som inte är Apple.
Just det.
De är liksom lite omlott. Apple kommer med sin årets mobil på hösten och många andra kommer med dem nu istället.
Mm. MWC tänker du på?
Ja, Mobile World Congress. Mm.
Är det alltid i Barcelona?
Ja. Eller nej, de har varianter på andra ställen, i Shanghai till exempel. Men nej, det är alltid i Barcelona i februari. Och sen är de alltid i Shanghai någon annan tid på året.
Just det, såklart.
Ja. Men i år blir det inget.
Nej.
Det började med att flera gäster hoppade av, eller så här, utställare hoppade av. Och sen kände sig organisationen som står bakom det där sig tvungna att ställa in alltihopa.
Mm.
GSMA heter de. Och det här är ju ingen liten sak. Det brukar alltså komma någonstans kring 100 000 besökare till den där mässan.
Mm.
Det är jättemycket folk. Och Barcelona brukar ju dra in någonstans, eller den spanska ekonomin i stort då, brukar få runt en halv miljard dollar för den här mässan. Liksom folk ska boka hotell och restauranger och så vidare och så vidare. Mycket pengar. Som alltså inte kommer i år.
Nej. Sa du varför?
Nej, är det någon som vill gissa?
Kan det ha någonting med någon viss öl att göra?
Ja, nej, men nära. Corona.
Ja.
Som är en sjukdom, inte en öl. Eller ja, det är både och. Men
ja,
Världshälsoorganisationen, de avråder egentligen inte för att ställa in såna här saker. Men det är många som är väldigt nervösa.
Mm.
Och det finns liksom ingen. Det är ju en sjukdom som har börjat sprida sig i Kina. Den har liksom än så länge inte spritt sig utanför Kina för att Kina jobbar väldigt hårt med det tillsammans med många andra då, för att se till att stoppa den här spridningen. Men det har väl varit något enstaka fall utanför Kina, tror jag. Någon som har hunnit flyga därifrån. Hur som haver. Så
blir det ingen. Jag såg det här först. Jag satt och scrollade igenom lite aktier faktiskt. Och tittade på Nokia och skrattade lite för mig själv. Och tänkte, åh, Nokia kanske man skulle köpa. Men då finns det alltid en sån här liten kolumn med nyheter som är kopplat till företaget. Och då överst där så såg jag att det hade precis kommit någon sån här newsflash då, att Nokia ställer in sin närvaro på MWC. Jag bara, oj, det var värst. Typ så här. Jag tänkte, det var ju synd. Då får man ju inte få veta något om Nokia den här gången. Men sen fick jag veta att det var fler. Sony bland annat, tror jag. Och, ja. Och sen kom
LG
den här nyheten. Ja, sen kom ju den här nyheten bara någon dag senare. Så att, föga förvånande skulle jag säga då. Med tanke på hur många som hade ställt in.
Var det verkligen Nokia som du tittade på? Eller var det HMD Global?
Det var Nokia. Sen oklart.
Nej, men för att det är ju HMD Global som tillverkar Nokia-telefonerna. Sen finns ju Nokia som företag också kvar fortfarande. Men de gör ju inte telefoner längre.
Nej, jag vet inte hur det här samarbetet ser ut. Om de bara har köpt upp varumärket. Men vad gör Nokia i så fall?
Andra saker.
Ja,
men jag borde veta vad de gör, men de gör väl de har massa patent och grejer i alla fall.
Det inte telefoner. Det kanske automatiskt hamnar där för att det var taggat Nokia på något sätt. Jag vet inte.
Möjligt.
Men ja, hur som helst. Det är ju lite tråkigt. Vi får väl hoppas att de gör ett nytt försök.
Mässan, ja. Mm. Ja, det får vi verkligen göra. Men det känns ju skadeglatt lite skönt för mig att jag inte missar en mässa.
Nej,
precis. Här, för jag får ju sitta här hemma. Nej, men jättetråkigt. Grejen är så här, det är en väldigt, väldigt bra mässa eftersom alla är där inom mobilbranschen. Så att man kan träffa tillverkare, klämma och känna på alla nyheter och prata med... Men jag vet inte, jag har alltid tyckt jättemycket om den mässan. Jag har varit där flera gånger. Så det är lite synd. Hoppas att den kommer tillbaka. Branschen då, som behöver träffas någonstans ju.
Är det mässan eller tapasen du kommer sakna?
Jag åt inte så mycket tapas i Barcelona. Men åka till Barcelona så här års, man kan få lite vårvibbar. Det är väldigt trevligt. I samband med Mobile World Congress så brukar en annan gigantisk mobiltillverkare som inte heter Apple presentera en nya mobiler, nämligen Samsung. I år så har de passat på att ha sitt event liksom före mässan och inte alls i Barcelona. Unpacked heter ju deras event och de hade ett i San Francisco nyligen.
Just det.
Och släppte en serie nya telefoner för att ersätta Galaxy S10 som ju kom i samma period för året.
Jag hade missat lite att de skulle ha event. Så att det här damp ner som en bomb lite grann.
Du kollade inte in Samsung-aktier?
Nej, jag gjorde inte det. Och det är väl mycket för att det de presenterade var lite förvånansvärt bra kanske.
Ja, det är många som jag har hört kommentarer som att det här är något peak liksom, smarta mobiler, det kan inte bli bättre än så här. Och ingen, alltså det är de här som inte tycker lika mycket om Apple som andra gör, de kommer aldrig kunna möta det här i september och så vidare. Vi får se. Nej, men de har släppt en S20, en S20 Plus, en S20 Ultra och sen en Galaxy Z Flip. Som är alltså en ny variant av ihopfällbar, vikbar telefon.
Ja.
Det gick inte jättebra med Galaxy Fold, men nu har de gjort om och gjort rätt kanske, eventuellt.
Ja, jag tycker väl kanske Flip är ju den mest intressanta telefonen. Skulle vilja prova så att säga. Och sen har vi den här Ultra då, som ska ju vara någon form av iPhone 11 Pro-dräpare. Med en massa häftiga kameror och sådär. Och den är ju rejält stor vad jag kan förstå. Ultran har alltså 6,9 tum och den som heter Plus 6,7. Och den mindre då hade, vad sa vi?
6,2 tum. Sådana här Infinity O-skärmar som Samsung gör. Vilket betyder att de har ett hål framme för kameran där uppe. Istället för flärp och sånt som iPhone och en del andra telefoner har.
Ja.
Eller panna eller vad folk nu vill kalla det för. Och den skärmlösningen växer lite på mig måste jag säga. Ju mer och mer jag tittar på det. Men jag har inte heller stört mig någon nämnvärt på flärpen på min iPhone.
Jag kan ju förstå för iPhone att det finns där för de här sensorerna för Face ID. Som jag tycker det kan vara värt att ha dem där, för jag älskar Face ID. Jag saknar Face ID. Men en selfie-kamera använder jag så otroligt sällan att jag vet inte om jag tycker att det är värt att ha något hål där för det.
Nej, jag vet inte. Jag tänker att där den sitter i mitten, där är det väldigt, jag vet inte, den är liksom inte i vägen. Nej. På samma sätt.
De här kanterna som på tidigare modeller har ju varit välvda rätt ordentligt.
Som Samsung var otroligt nöjda med första gången de kunde släppa det med typ Galaxy S8 eller vad det var.
Det känns som en sån här grej som var otroligt häftig på papper och i demo-videos. I praktiken helt oanvändbart.
Det och, har jag hört fler säga.
Och svårt att få på skal och sånt för att man kommer inte ut i kanten och så vidare. De har tagit ett steg tillbaka där.
Spännande.
Så att de, nu med skärmen plattare liksom. Det känns ju trevligt att de har lyssnat på sina användare faktiskt.
Absolut. I övrigt så ser de väldigt klassiskt liksom Samsungiga ut. Jag höll på att säga iPhone ut. De ser faktiskt inte iPhone ut. Det var en tung snubbel. Men på baksidan så har det är mycket kameramoduler. Tar mycket plats.
De flesta bilder de har lagt upp är ju liksom rakt bakifrån och då ser man inte riktigt. Men den här kameramodulen sticker ut rätt mycket. Jag kan tänka mig att det blir rätt wobbly när man lägger den på ett bord eller så.
Mycket möjligt. Men anledningen till alla dessa, alltså de har tryckt in 108 megapixel kamera i den här S20 Ultra.
Mm.
108 megapixel. Jag trodde vi var förbi det här med att kasta megapixlar omkring oss, men icke.
Alltså det beror ju på hur man använder sina pixlar. Kan man få in dem där och de fungerar så är det väl inget fel av 108 megapixlar. Men du kommer ju ändå inte få ut en bild som är 108 megapixlar. Utan den kommer ju skala ner det till kanske 12 megapixlar. Och det gör, men det kommer ju fortfarande göra att bilden blir lite skarpare. För att du har ändå ett större omfång av pixlar att skala ifrån. Så att det är väl inte per se dåligt.
Nej, det är spännande. Men, jag är jättenyfiken.
Men de ska ju vara... Nu ska ju inte vara sämre kvalitet per pixel bara för att de är fler, då, utan för att då ger det ju inte så mycket.
De har också upp till 100 gånger zoom. Inte optisk, givet.
Nej.
Men ändå 100 gånger. Det är mycket.
Ja, och det har de skrivit med ganska stor text bak på den här ultratelefonen.
Oho, det är viktigt.
Japp.
Jag förstår. Nej, men ja, vad ska man säga om det här? Jag har ju inte sett hela eventet, så att jag ska inte, det är lite nyfiken på att klämma och känna såklart. Jag har tittat på en massa YouTube-videoklipp på folk som har klämt och känt. Och de har ju, jag vet inte, de har en del färger väldigt läckra. Jag gillar lite pärlemor-effekten som de har ibland. Och, jag skulle kunna tänka mig att besöka en viss Samsung-butik inom kort och titta lite.
Ja, nej, jag är nog för första gången sugen på att prova en sån i alla fall. Kanske inte köpa en, för priserna har ju ökat, kan man väl säga. Eller ja, de är rätt höga i alla fall.
Mm.
Som det ser ut nu då, vi var inne och kika lite här på Samsungs hemsida. Och för den här instegsmodellen S20 då, på 128 GB så får man ge 11 000.
Mm.
Och sen är det för plussen får man lägga på en 1 000-lapp, 12 000. Ultran ska kosta 15 000 och den här Flip 16 300.
Samtliga telefoner tillgängliga ganska snart ändå. Mars och februari kommer Flippen redan.
10 mars och 21 februari på Flip. Så det är bara en, två veckor bort.
Alla telefonerna har någon sorts 5G-kapacitet.
Ja.
Man kunde köpa S20 men i en 4G-variant.
Mm. Några av modellerna kunde man liksom nedgradera till 4G och spara en 1 000-lapp, tror jag.
Mm. Hur ligger det till med 5G-näten i Sverige? Inte jättemycket att hurra för idag, eller hur?
Vi tror väl att de börjar rulla ut den under 2020. Så att, jag skulle nog lägga på den 1 000-lappen, tror jag.
Skulle du det?
Ja.
Är du iPhone kommer med 5G i september då?
Jag tror absolut att de kommer med 5G i september.
Intressant. Ja.
Om vi backar tillbaka till kameran lite där.
Ja, let's talk more about camera.
Nu lämnar vi de här lite enklare modellerna. Det är väl Ultran som är intressant, tänker jag ändå. Den har ju fyra, vad de kallar kameror här. Jag har skrivit inom situationstecken. För att det är ju egentligen tre moduler, precis som på iPhonen.
Mm.
En vidvinkel, en normal och en zoom då. Och sen har den fjärde, det är egentligen mer en djupsensor, om jag har förstått det rätt, för att ta de här porträttbilderna och så.
Just det.
Så man har den dedikerad.
Mm.
Den kommer ju också vara den, jag vet inte om det är den första, men en av de första i alla fall, telefonerna som kommer kunna filma i 8K.
Mm.
Och det är rätt galet faktiskt.
Det är rätt galet faktiskt.
Mm.
Det börjar hända väldigt mycket saker. Ja. På den här,
vad man nu ska göra det för. Det om något år, absolut. Men ja, jag vet inte. Det tar ju rätt mycket plats på minnet.
Ja, det kan jag bara föreställa mig.
Men då är det ju tur att man kan ju köpa den här i 512 GB.
Mm, bygga på mest. Med SD-kort, eller hur?
Och de har satt tillbaka SD-kortsläsaren. Så då kan man bygga på 1 TB till där, så 1,5 TB totalt.
Men det var, nu glömde du det viktigaste.
Mm-hmm.
Den främre kameran. 40 megapixlar.
Ooh.
Selfies.
Ja.
Vilka crisp selfies jag förväntar mig nu.
Ja. Nej, men ja, kul ändå som sagt. Jag skulle gärna gå och klämma på dem. Vi får försöka fixa det, tänker jag.
Jag är dödsugen på faktiskt. Nej, men alltså ja, på riktigt. Det här, de som har liksom klämt och känt och läst på mer ordentligt än vad jag har hunnit göra, de säger att det här är rejäla kliv från förra årets S10. Och helt enkelt superintressant. Och en superviktig konkurrent ju till iPhone. Så de är alltid spännande att titta på. Mm. Även om jag aldrig har haft någon Samsung-telefon så är det ju intressant att se vad de gör. Det är som att de tävlar med varandra hela tiden lite. Vi måste prata om skärmen, Magnus. Mm. Denna Infinity O-skärm har de nu tryckt upp till imponerande 120 Hz.
Mm. Trevligt.
Med dubbel refresh rate på fingeravkänningen. Liksom.
Just det.
Så det ska vara...
Den ska enligt uppgift vara väldigt snappy och responsiv i känslan.
Och jag har ju 120 Hz i min iPad Pro, eller hur? Visst är det så? Och det är ju supertrevligt och jag vill jättegärna ha det till min iPhone. Det är något så här, när man väl har provat det, då vill man bara fortsätta att ha det överallt.
Ja. Jo, den här Razer Phone 2 som jag har, som jag pratade om förra avsnittet,
ja.
Den har ju faktiskt också 120 Hz.
Ja.
Men hårdvaran klarar inte riktigt av att driva den med den upplösningen i så många hertz. Så att, jag skulle inte sätta för mycket bakom det här med att den klarar 120 Hz. För att klarar inte hårdvaran av att driva grafiken så att säga i den hastigheten, då spelar det ingen roll. Och sen får man väl hoppas att de har någon sån här form av adaptiv synk mellan refresh raten och skärmens uppdateringsfrekvens. Att annars kommer det bli lite ryckigt och stötigt tror jag ändå. Men det här återstår ju att se när man har den i handen. Jag vet att den större telefonen, om du slår på 120 Hz där, så kommer den minska upplösningen.
Ja, alltså ingen av telefonen S20 kommer med 120 Hz påslaget i direktlådan. Nej. Utan de kommer med 60 Hz som vanligt. Men slår man på det så får man bara max 1080 upplösning.
Och det verkar rimligare skulle jag säga. För det är ju 4K-upplösningen på dem annars. Och att köra det i 120 Hz, det kräver en hel del.
Ja, det är säkert för att spara batteri, prestanda och allt möjligt som de gör det. Men de som hade provat, de hade inte tänkt på det direkt. Så jag tänker mig att det, man kanske gillar det helt enkelt.
Men det tror jag är lite för den här hetsen att man ska ha så mycket pixlar på skärmen. Mm. Någonstans så har man ju väl räknat ut vad ögat klarar av att se lite grann.
Mm.
Så att en full HD-upplösning räcker nog rätt gott på en sån liten skärm.
Alltså, du pratar med mig som har varit fullt nöjd med iPhone-skärmar som har sämst upplösning i klassen snart. Men fortfarande är väldigt bra.
Men de var ju först på att vara bäst. Så att,
men Samsung är ju... De är ju väldigt bra på skärmar. Mm. Alltså oerhört bra på skärmar. Så att de har lyckats med det här, det är både gott för framtida mobiler från andra leverantörer.
Ja. Jag känner att vi borde säga någonting om flippen också. Det var väl ändå...
Ja, det är klart att vi pratar om flippen. Men har vi pratat klart om S20, tycker du?
Ja, jag vet inte. Ja. Har du någonting kvar där?
Förra året så släppte de någon billigare variant av S10 som fick tillägget E. Det verkar inte komma någon sån i år, för den sålde inte något vidare bra. Så att S10-familjen, de finns kvar med bättre priser eller billigare priser. Så det är som Apple brukar göra.
Mm.
Så nu är det tydligen ett riktigt bra fyndläge på S10-orna då, helt enkelt.
Ja.
Men annars så kan man ju då hosta upp sina 10 000 plus slantar för S20-familjen. Ja, vi kan prata om Flip. Det är en väldigt speciell telefon. Den, precis som, vad heter den nu då? Motorola Razr.
Mm.
Den böjs mitt på, som en mussla liksom.
De gjorde ju Galaxy Fold, som kom förra året.
Och den viks på mitten, som är som en bok.
Ja, precis. Men den mer dubblar ju skärmytan genom att vika den.
Mm.
Medan den här så viker ju ihop den skärm du redan har för att få en hälften så stor telefon i fickan.
Fast jättetjock, precis.
Ja.
Ja, absolut.
Men det måste ju bli perfekt för alla tjejer, tänker jag, som inte har några fickor i jeansen.
Fast hur ska du få ner den där klubben? Den är ju inte, liksom... Ja, visst, den är inte lika hög, men den är ju... Jag vet inte.
Jag tycker att du brukar gå omkring med en halv telefon som sticker upp i dina fickor.
Ja, men jag har inga fickor, jag hatar mina... Alla tjejjeans borde brännas på bål.
Ja.
Du, Galaxy S Flip, den ser väldigt, 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 väldigt trevlig ut. Det ska vara en glasskärm som man böjer istället för plast, vilket ju gör stor skillnad i ren kvalitetskänsla.
Mm.
Så att det här är ju också en telefon vi måste gå och klämma på Och det är ju kul att vi behöver inte vänta så länge. 21 mars kan vi tåga till Kungsgatan och in i Samsung-butiken förhoppningsvis.
Ja.
Men det är den stora skärmen som man liksom viker ihop för att den ska ta mindre plats i fickan. Och på ett sätt känns det här som att ja, det är säkert liksom framtiden på något sätt. Supersmart om man kan vika ihop sina grejer. Precis som vi har en laptop vi viker ihop för att den ska ta lite mindre plats i väskan, så kan väl det här ta mindre plats i fickan. Men det är tydligen inte riktigt färdigt än. Även om alla säger att den här känns gedigen och bra och att de äntligen har fått till gångjärnet på ett bra sätt, så är det fortfarande en kant i mitten.
Mm.
Och det större med det här är ju att till skillnad från folden som man liksom öppnade upp som en bok, så den här kanten, den är mitt på skärmen där du typ scrollar. Så man känner den hela tiden tydligen. Och man ser den och liksom... Nu har jag glömt siffran på hur många gånger man kunde vika den också innan den eventuellt inte håller längre. Men,
nej, jag har inte sett några siffror på det. Men jag satt och kollade lite igår på andra telefoner. Zenit har ju byggt någon testrigg.
Mm.
Där de har satt i Galaxy Fold då, och jag tror de körde den till 100 000 då.
Mm.
Utan problem.
Mm.
Sen har de använt samma testrigg för att köra Motorola.
Mm.
Och den ska ju också klara 100 000 men dök redan på 27 000 tror jag.
Mm.
Och det var, blev lite skriverier kring det där. Men jag tror Motorola själva avfärdade testet lite grann för sättet de monterade fast telefonen i den här hållaren motsvarar inte hur man öppnade med handen. Utan, och jag, då blev jag lite så här, ja, varför skyller de ifrån sig? Bla, bla, bla. Så jag kollade in det här klippet, men jag håller nog med. För de har ju liksom skruvat fast telefonen i varsin kant och sen tvingar de upp den. Är det inte då exakt samma, vad ska man säga, rörelselinje som telefonen är designad, så kommer man ju nöta på gångjärnet. Ja, så att, ja, jag är inte så jätteorolig för det där.
Svaret på vår fråga är 200 000.
Ja, så att jag...
På folden också.
Och eftersom folden klarar det så tror jag säkert att den här klarar det också.
Eller förlåt, Z-flip heter den, inte fold. Z-flip, 200 000 gånger ska man kunna öppna och stänga den. Det är många gånger, tror jag. Men när du väl har stängt den... Så Motorola ger dig en sån här liten always-on-skärm kan man säga, där man kan se notiser och grejer. Det gör inte Flip. Z-Flip, den har bara en glansig sida. Fast längst nere så finns det en pytteliten, löjligt liten, en-tumsskärm typ.
Ja.
Där man kan se pyttelite saker.
Jag tänkte först att det var en sån här liten svartvit OLED-skärm. För det ser vad det sett ut på alla bilder. Så här, att det är lite text och det är någon ikon. Väldigt enkel ikon för sms eller sådär. Men sen såg jag en video där man tog en selfie med den här kameran. Och då blev det en fullskärmsskärm med video alltihopa. Mm. Det såg väldigt lustigt ut med den jättelilla skärmen.
Det är det som är grejen. Om du trycker på strömknappen, då kan du ta en bild med huvudkameran. Och den där lilla skärmen är liksom en liten spegel.
Mm.
Det var det att den är så löjligt liten. Så att det hela, jag tror, liksom en hel del andra som har pratat om det, att det är mycket troligare att få kommers... För den går att öppna i tre lägen, om jag förstår det rätt. Så du kan ha den som en laptop ungefär. Mm. Och då ser du dig själv på den större, liksom övre halvan av skärmen, och så kan du ta en selfie med den inre kameran. Känns troligare att man gör så än att man ska hålla på och flippla med den där pyttelilla skärmen på utsidan. Men det är fyndigt att de har gjort det möjligt. Varför gjorde de inte den skärmen lite större då? Eller, jag vet inte.
Jag håller nog inte med dig riktigt. Jag tror att jag prioriterar att göra telefonen överlag mindre och inte sätter in en skärm på baksidan.
Jo, fast...
Och hade man nu plats att sätta dit en sån här liten rackare för bara notiser för att se vad som händer eller någon status eller why not?
Mm.
Så att jag stör mig inte jättemycket på det.
Men jag hade hellre gått Motorola spåret på något sätt och kunnat få en lite nyttigare, större klocka, matigare notiser och så vidare än den där. Men det kanske inte gick, det är väl möjligt.
Ja.
Av någon anledning har de valt att inte göra det. Jag tycker det är ganska läckert att de har gjort en sådär böjbar, eller att den inte böjbar, att den är så stadig att den kan stå som en liten dator. För de har också gjort gränssnittet anpassat efter det, så att om du typ tittar på YouTube och viker telefonen, då kan du liksom se ditt lilla klipp på den delen som sticker upp, Och den delen som ligger ner mot bordet, den funkar lite som, där kan du scrolla bland typ kommentarer eller sådär. Det blir, ja, jag vet inte, om de släpper det där öppet till andra apputvecklare, det skulle kunna bli jättebra.
Mm. Ja, nej, men jag känner nog kanske lite att de här viktelefonerna är här för att stanna lite grann i alla fall.
Mm.
Ja, jag vet inte. Att den här kom har gjort att jag börjar kika på videos på andra telefoner också, som Razer till exempel. Och där såg jag ju hur den, jag har inte riktigt tänkt på hur det funkar innan. Men det är ju panelen är ju supertunn eftersom det är OLED. Och böjbar såklart. Jag har liksom inte riktigt funderat på hur de har löst det där förrän nu. Och i Motorola så är det rätt fiffigt. Det är liksom ett litet hålrum vid gångjärnet bakom. Så att när du viker den så lägger den sig jättefint. Så med så stor radie som den kan liksom, för att inte få den här märket i mitten då. Men det har Samsung löst lite annorlunda. De har en mycket brantare vinkel när man viker ihop den, och det är väl därför du ser den här väcket mycket tydligare när den är uppfälld. Så att jag skulle nog vilja säga att Razer har läst, eller Motorola har gjort det där bättre.
Apple har ju tydligen något spännande patent på det här också, så att vem vet, de kanske också kommer med något sånt här.
Jag tänkte just där du säger att med laptop-tänket, att man viker upp den och halva som tangentbord och halva som...
Där inte tangentbord,
nej, men som annan yta. Så att
Mm.
Där tror jag nog mer på de här där man dubblar skärmytan snarare.
Kanske, men jag bara
typ
tyckte
en vikbar iPad mini, det hade varit något.
Eftersom den står så himla stadigt på det här sättet så kändes det som ändå att det skulle kunna vara smidigt i vissa sammanhang. Ja. Men ja, det här, vi måste klämma och känna.
Mm.
Och så behöver vår podd bli väldigt stor och berömd så att vi kan få testa exemplar. Hörrni, ni som lyssnar, kom igen nu. Sprid oss till alla ni känner. Tvinga alla att lyssna.
Ja, gör det. En sak som vi inte har sagt är ju hårdvaran i flippen.
Oh, viktig poäng. För där är det ju, det kanske är exakt det du ska säga. Att Motorola-telefonen har inte flaggskepp liksom, komponenter. Men det har den här.
Exakt vad jag skulle säga. Att Motorola är ju under ytan en budgettelefon.
Ja.
Antagligen för att spara på, jag vet inte varför de har gjort så. Medan den här är ju full featured liksom, som S20 då. Så att den ska vara riktigt rapp.
Ja.
En bra grafik.
Det är ju sånt man förväntar sig av en Samsung-telefon. Så att det är, och speciellt för 16 000 pengars.
Ja.
Eller hur?
Jag tycker det är coolt att den finns här om 2 veckor.
Jag med.
Och går att köpa. Sen, vad synd att den blev så dyr.
Jag hoppas innerligt att den funkar och levererar bättre än stackars Galaxy Fold som kom och crash and burnade lite.
Ja.
Kan man säga. Oh, jag fick också se något superfränt klipp. De har tydligen stoppat in någon sorts borstmekanism i gångjärnet för att det inte ska komma in smuts och sånt.
Mm-hmm.
För enkelt. Ja. Intressant. Mm. Jag gillar såna där små nördiga ingenjörsdetaljer.
Ja.
Mm.
Nog om Samsung kanske.
Ja.
Vi får nog fortsätta på det spåret när vi fått hålla igen, tror jag.
Exakt.
I förra avsnittet så sa vi ju, eller vi avrundade med att vi skulle på elbilsmässa dagen efter.
Mm-hmm. Kära make, ser du mina långa, långa ögonfransar?
Mm. Akta så de inte slår i mikrofonen.
Exakt. Polestar var vi ju äntligen och tittade på riktigt.
Ja. Jag, det är väl de som jag är mest så här, eller jag tycker jag är sugen på dem. Kanske inte att köpa, men jag gillar varumärket. Jag gillar designen och attityden.
Gult bälte gillade jag.
Uh-huh.
Sådana små detaljer.
Så att när jag såg att de skulle komma dit, så jag var lite osäker innan, men så tänkte jag, nej, men då måste jag väl gå. Så vi gick väl dit främst för att kolla Polestar helt enkelt.
Det hade varit grymt att få provköra Polestar, men då skulle vi tydligen ha hängt på låset.
Ja, vi var ju där ganska tidigt, men ändå så var första lediga tiden typ 16:30 och då stod vi där i kön vid 9-tiden kanske, eller 10.
Inte 9, för de öppnade 10. Ja, men
10-tiden då.
Ja, precis. Ja.
Och vi hade inte riktigt tid att stanna så länge, tyvärr.
Mm.
Men de hade 2 stycken Polestar 2. Och 2 stycken Polestar 1, eller 1. Framme på scenen där, man kunde klämma och känna på. Jag provsatt i alla fall förra sitsen. Och ja, men de känns väldigt bra kvalitet på allting. Och, ja.
Det enda, alltså vi har ju idag en ganska stor en SUV Lexus liksom. Och de här bilarna kändes ju klart mindre. Ja. Det är ju vanliga kombisedaner, vad heter det?
Vi kanske ska börja med att bara så här nämna Pulsar One och sen putta bort den.
Ja.
För att den är inte jätteintressant egentligen.
Nej, det är
den är häftig.
Det är en halv miljon plus bil.
Ja, 1,7 miljoner tror jag den börjar.
Ja, just det. Till och med det.
Ja. Det är ju en elhybrid, så att den har ju en kraftfull bensinmotor. Och som kompletteras då med el och batterier för att få superprestanda. Jag skulle väl så här själv då som lite bilnörd jämföra med kanske Hondas NSX, den här nya som kom för ett par, tre år sedan. Den verkar jätterolig, men det är ju ingenting vi kommer köpa, tror jag. Inte nu i alla fall.
Nej.
Nej.
Men Polestar 2 däremot kommer nog många köpa.
Ja.
Kanske.
Så att vi släpper den, ettan, och så pratar vi om tvåan. Och jo, jag håller med. Storleken är lite av ett bekymmer för mig. Det här är ju en väldigt liten bil, skulle jag säga, till och med. Den känns mindre än Model 3.
Mm.
Den är, ska ju sägas att vi är rätt så vana att ha sitta i en luftig bil.
Ja, precis.
Vi har ju en så här halv-SUV-variant. Men jag känner mig väldigt så här, det känns väldigt trångt, fast på ett mysigt sätt. Det var inte obehagligt, men betydligt mer känsla av att sitta i en... Jag vet inte.
Jag tittade i bagageutrymmet, sådär som man tydligen gör när man är småbarnsmorsa med barnvagnar och katter och grejer. Så bara, nej, det här kommer inte gå.
Nej. Och då funderade jag lite, vem är det som är målgruppen här egentligen? Varför har de bara den här storleken? Den enda jag kom fram till, men man... titta på prisbild och storlek, det är väl typ, vad man brukar säga, double income, no kids.
Fast det kan ju vara för alla som har större barn, slipper barnvagnen, så går det ju bra och sådär.
Jag vet inte.
Och det går också, alltså, okej, det går in en barnvagn, det går bara inte in typ två barnvagnar och kattbur och sånt där.
Nej.
Och vi ska inte ha med kattburen överallt, men ja, ibland behöver man flytta med sig.
Jag tror Teslas strategi där att börja med en familjebil och smartare, så att fler kan förmå sig att köpa den. För att jag tror att det blir svårt. Det är en väldigt nischad grupp människor som kan köra runt i den här sen, tror jag.
Jag vet inte. Det är du och jag som har... Jag skulle nog säga att du och jag sticker ut lite snarare än att andra gör det.
Tror det?
Alltså, vi fick med oss en tidning hem därifrån som du har slagit upp här på vår köksbänk. Där det står att en familj, de skulle få till barn och så ville de ha en större bil och så går de och köper sig en Nissan Leaf.
Ja.
Större bil. En Leaf är inte en jättestor bil.
Nej, det är sant.
Så att om det finns barnfamiljer som tycker att vi köper en Leaf, då får vi plats med två barn och grejer. Då tänker jag att det är du och jag som släpar runt på.
Ja, kanske. Vi tog ju ett ganska stort kliv senast här. Vi gick från en liten Fiat Punto till en Lexus SUV.
Mm. Ja, det är ett stort liv. Mm. Men,
jag har vant mig. Jag tycker inte den känns så stor. Du är ju inte lika...
Alltså, den är ju jobbig att parkera och manövrera runt. Och den är ju lite äldre, så den har inte såna här... Den har backsensorer bakåt, men den har inga sensorer framåt. Så att man ser inte delen som sticker längst ut fram på bilen, så att säga. Så jag är rätt nervös, jag ska bara köra på saker. Backa in i grejer tror jag inte att jag ska göra, just för att den piper. Men så här, köra in i typ stolpar och grejer framför, för att man har jag har ingen koll på riktigt hur lång den är.
Förvånansvärt många bilar som inte har sensorer framåt.
Mm, konstigt.
Även nya.
De tycker att jag ska veta, men det är svårt när man inte ser.
Tycker de.
Så att, hur som haver. Polestar 2, jag tyckte den var väldigt snygg. Men det är väl fortfarande så att jag och du tror att vi snarare vill ha en Model Y fortfarande.
Ja, som det ser ut just nu är det väl bilen för oss.
Och du hade glädjande nyheter. Du tror att den inte dröjer fram till 2021 eller 22 eller när de sa att den skulle dyka upp. Eller?
Vi går ju och spekulerar lite här, jag och min kollega Hans... tror jag att de kommer komma igång med produktionen i USA nu då, redan
snabbare
i år
än vad man har trott.
Eller, ja, precis.
Mm, ja.
För annars är det ju nästa år de ska börja, och då räknar jag ju med att ytterligare ett år innan det kommer till Sverige. Men dels så tror jag de har förbättrat processen att skicka ut bilarna, och sen kommer de igång nu redan nu snart. Så, ja. Det kanske inte tar så lång tid ändå.
Vi får se, helt enkelt. Men Polestar ska liksom dyka upp på svenska vägar liksom, så man kan köpa dem i år.
Ja.
Oj, gud, bonk.
Ja, nu kanske jag minns fel här, men augusti.
Mycket
att
mer.
De ska börja produktionen då, ska sägas.
Mm.
På allvar.
Ja. Spännande. Mm. Vi får se hur det går för dem. Är det en Polestar-aktie vi ska köpa eller är det Volvo-aktier?
Ja, eller Geely är det väl vi ska köpa nu då kanske.
Mm, vi får läsa på.
Det låter, var det inte det någon rykte i veckan att de skulle gå ihop helt?
Kanske.
Mm, jag tror det.
Vad såg du mer på mässan? Jag zonade ut efter Polestar.
Kan jag nämna det första vi såg när jag kom in?
Kör hårt.
Ja. Nej, men jag har ju en sån här liten dröm om att den dagen jag bor i en villa ute i lite mer på landet så ska jag ha en andra bil som är någon form av...
Tredje bil, I beg your pardon.
Tredje bil, ja. Som är någon form av van. Som man kan åka runt och köra saker i eller kanske inreda som en liten husbil eller... Ja. Och här, nu har den första kinesiska bilen landat här i Sverige, elbilen 100%. Och det är ett märke som heter Maxus. Och de säljer vans och små lastbilar. That's it. Och de ser ut att vara från sent 90-tal ungefär designmässigt. Interiör, inte mycket att hurra för och sådär. Men jag vet inte, det är någonting med det som tilltalar mig lite, den här lite råheten och den enkelheten.
Påminner den kanske om din Ford?
Kan vara så.
Som du redan äger. Inte så eldriven, men...
Nej, men precis. Det skulle vara en perfekt, tror jag, en ny Ford, så att säga.
Jag är så fruktansvärt ointresserad av ditt bilköp på den här fronten, men...
Det här förutsätter ju då att de är rejält billiga.
Just det.
Ja.
Det vet du inte ännu. Du
annars, så går jag, ju hellre och köper en Ford eller något annat när de kommer i el-variant.
Mm.
Ja, vi gick förbi Volkswagen strax efter och de har ju tydligen rätt mycket elbilar nu. Jag tycker de har varit så anonyma. Eller så är det bara jag som inte läser.
Ja, jag läser mycket om Teslor och sen resten av branschen har jag bara...
Den här nya ID som är någon form av Golf fast byggd från scratch som elbil. Den har man ju hört om. Och att den sen ska komma i någon form av subvariant och även en minibuss. Men i princip alla deras bilar som finns nu finns ju i elvarianter. Så att, ja, det finns ju vänster.
Ja, men det var ju Mercedes hade och Audi var där och jag vet inte, det var ju jättemånga märken som har mycket el eller så, åtminstone hybrider.
Ja. Men jag känner inte att jag kanske går till Volkswagen och köper en van för att ha köra runt med VD. Eller
kanske
något.
Inte.
Nej.
Får se på hur rika vi blir.
Mm, av den här podden.
Exakt, kom igen nu. men du, jag såg en söt bil. Eller lite cool bil. En Honda. Mm.
Ja, en av alla elbilskoncepter som har cirkulerat de senaste åren är ju Honda E. Och den tog väl publiken med storm för att den såg... Ja, det var en helt ny sorts design. Liksom. Den är lite retroinspirerad fast i en väldigt modern look.
Alltså den påminner inte direkt, men liksom konceptet om en Fiat 500.
Ja, eller en hundkoja kanske.
Ja.
Och utseendemässigt lite som en hundkoja med någon sån här japansk robotdesign.
Mm.
Ish.
Mm.
Ja. Och jag visste inte att den skulle vara på mässan, så det var en väldigt glad överraskning. Det är väl den som, om jag förstår hela rätt, så det, när folk liksom tittar på bilen och säger att en sån här vill jag ha eller inte ha, så den här går ju hem.
Oh ja.
Alla verkar älska den. Även om den på pappret då är sämre på alla punkter än i princip alla bilar. Den har lite sämre range, den väger lite mer, den kostar lite mer. Men ändå vill man hellre ha den än de andra.
Det stod 4-5 Honda-personal runt den där bilen och bara putsade och så putsade de lite till.
Mm. Och så kom det en massa panschisar och kladdar.
Du och också kladdar.
Och jag. Ja. Nej, men jag provsatt den också.
Mm.
Inte alls samma kvalitetskänsla som i Polestaren såklart. Det här kändes som en folkets bil på något sätt.
Mm.
Men på ett bra sätt. Det var robust och det var så här rejäl bra plast som ändå kändes lite premium. Sådär. Man har ju satt en skärm som går längs hela instrumentbrädan från kant till kant. Där då man också bytt ut backspeglarna mot kameror.
Det gillar jag.
Mm, så de ser man liksom i hörnen då på den här instrumentbrädan.
Istället för liksom titta ut genom rutan.
Och sen en massa så här fiffiga grejer bara. Om jag kikade ner på golvet där, då saknas ju liksom hela den här växellåds mittkonsolgrejen. Så det är bara liksom tomt på golvet där. Och där satt det istället lite luckor och till exempel ett 220-voltsuttag. Så att man kan typ ladda laptopen direkt där.
Mm.
Eller något annat som man inte har 12-voltsuttag för.
Mm. Kan du stoppa i hårfönen?
Ja.
Du,
1500 watt om jag inte minns.
I baksätet så fick vi höra av din kollega att man inte får in fötterna under sätet framför.
Det var Polestaren.
Jaha, var det Polestar? Ja, men då missuppfattade jag i den konversationen helt. Jag stod bara och överhörde allt. Stryk det om Hondan då.
Mm. Ja, men vi kan dra det. På elbilar så ska man ju per definition inte behöva ha en kardantunnel. För man har ingen kardanaxel. Man har väl antagligen fyrhjulsdrift för att man har en motor fram och en bak eller fyra. Eller så har man bara fram- eller bakhjulsdrift. Och då behöver man inte någon kardan. Så då kan man ju fråga sig lite, varför har Polestar 2 en kardantunnel? Och det är tydligen för att man ska kunna klämma in ytterligare några batterier. Så att istället då för att golvet ska hamna rätt högt upp så har man valt att flytta några battericeller från där fötterna är och göra liksom en liten grop. Och flyttat de här cellerna då till något som liknar en kardantunnel istället som går då längs baksätet. Och min kollegas teori var väl att den här gropen för fötterna, att har man de fötterna inte exakt där de har tänkt att man ska ha dem så kommer man ju inte kunna liksom riktigt kila in dem under stolen sådär som man gör om man har långa ben. Men jag tänkte inte på det här, eller glömde bort att testa det när jag satt bak.
Han rapporterade i och för sig sen att det inte var så illa som han trodde.
Nej, det var nog bättre än man hade
trott.
Ja.
Ja, men då så. Det var, lite av en icke-fråga helt enkelt.
Ja. Mm? Men jag kan tycka att det är lite synd om att ha gjort så. Vi saknar ju också någon form av kardantunnel. Våran har ju liksom helt platt bak. Det är ju väldigt smidigt när man ska ju runt. Ja. En massa grejer i vägen.
Ja.
Och mittenplatsen bak blir plötsligt helt fullständigt användbar.
Ja, absolut.
Mm.
Du, det är om elbilsmässan, kanske?
Ja, det är inte så mycket mer att rapportera därifrån för min del. Alla var ju där, Mercedes och Audi och Citroën och... Ja, jag vet inte. Det är ingen som har presenterat någon så här topprestanda i förhållande till priset mot en Tesla. Och då vet jag inte riktigt varför jag ska titta på någonting annat. Vi får se om någon lyckas liksom med det konststycket. Det går ju lite rykten om en Skoda tror jag som ska göra någon form av halvsub som på pappret ser väldigt bra ut. Men det har väl typ alla gjort hittills och sen har de kanske inte riktigt levererat.
Mm.
Så vi får väl se vad de lyckas med.
Mm.
Ja, vi har väl inte så mycket mer idag. Jag tänkte bara en kort uppdatering på Home Assistant.
Har vårt hem blivit smartare?
På väg. Jag har äntligen fått tummen ur här att dra igång min virtuella maskin. Jag har installerat Home Assistant. Observera nu att jag säger Home Assistant och inte Has.io som jag har sagt förut. För de har nämligen nu bytt namn. Det har rådit sån förvirring med vad som är vad.
Ja.
Förut så var ju liksom Home Assistant, det är ett standalone-applikation. Och sen kopplar man ju på olika delar där. Och för att göra den här påkopplingen enklare så har man ju fixat det här först la man det i ett operativsystem och kallar det för Has OS. Och sen har man gjort en supervisor som de kallar det som lägger ihop de här modulerna och kopplar ihop saker och ting. Och då har liksom Home Assistant varit en av de här modulerna som Home Assistant Supervisor har kopplat ihop. Och operativet de ligger på är Has OS och tillsammans har man kallat det här för Has IO. Men nu väljer man att kalla det som var Has.io för Home Assistant. Och det som var Home Assistant heter nu mer Home Assistant Core.
Rimligt.
Rimligt tycker jag. Nu kan man säga att jag kör Home Assistant igen.
Ja.
Utan att behöva krångla.
Ja.
Mm.
Blev det Ubuntu då?
Det blev Debian.
Mm.
Nej, jag vet. Jag har ju alltid kört Debian. Jag har lite svårt att skiljas från Debian. Ja.
Mm. Mm. Ubuntu.
Ska dock säga så att jag fastnade typ en hel kväll extra här med problem.
Mm-hmm.
Som lite roligt nog går att härleda till problemen jag hade när jag flashade min Razer Phone 2.
USB.
USB. Jag skulle koppla in den här USB-dongen för att köra Zigbee, som Decons 2 heter den. Eller Combi 2, förlåt. Och fick in den i VirtualBox. Och då skulle jag liksom länka den då till min virtuella maskin. Och det gick också jättebra. Och den dök upp där. Och sen skulle jag börja lägga till enheter. Och det var helt omöjligt. Det hände ingenting. Jag fick inte upp några lampor. Jag tänkte, är den trasig? Vad har hänt? Jag provar. Sen så vet jag, flyttade någon USB-kontakt. Och sen började den uppföra sig märkligt. Vad så jag satte i den. I Windows har man ju så här ljud när man sätter i något. Och ett annat ljud när man drar ur den.
Mm.
Och den var liksom du-du-du, du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Så höll den på liksom hela tiden. Vad är det frågan om? Så att en hel kväll då försökte forska och testa och slet mitt hår. Och tänkte att nej, skit i det här. Den jävla VirtualBox. Får väl installera det liksom direkt på nucken. Och så snubblade jag över något forumtråd och läste den sista kommentaren när de hade löst problemet. Bara.
Du använde väl inte USB 3? Eller vad stod det?
Nej, det var precis det. Han skrev så här, ja, jag löste det. Jag bytte till USB 3. Och då blev det så här, ting. Bara, vänta nu. Är det här relaterat? För i VirtualBox så får man ju välja vilket virtuellt interface man har. Och eftersom den här stickan är USB 2 så valde jag USB 2. Och nu hade jag ju två vägar att gå. Då. Antingen så provade jag att byta det här virtuella interfacet till USB 3 och fortsätta köra USB 3-datorn. Eller så provade jag att testa sätta i min gamla trotjänare till USB 2-hub som alltså nedgraderar hastigheten till USB 2. Och plötsligt så funkar allting. Så det här verkar vara ett återkommande problem nu för tiden. Jag har stött på det två gånger på en vecka här. Jag vet inte om det är min dator som är så ny och snabb att det här är ett problem eller varför jag inte har stött på det förut. Det är ju inte min första USB 3-dator direkt. Så väldigt oklart. I nucken är det också USB 3. Det har inte heller varit något problem förut.
Intressant.
Mm.
Kan vara så att USB-krafterna bara inte tycker om dig längre.
Precis.
Nej, men nu vet vi ju att alla problem framöver kommer ju vara USB-relaterade. Det är där vi börjar felsöka.
Ja.
Jag tänkte kasta in en fråga. Eller vill du säga något mer om Home Assistant så gör det. Det är bra att det är på gång projektet.
Ja, nej men allt det här som jag har satt och konfigurerat förut i Ansible och satt kanske en vecka med för att få in en modul. Då. Det kunde vara Decons eller Grafana eller någonting. Det har nu gått på 3 sekunder med ett klick.
Skönt.
I gränssnittet.
Ja. Kan till och med jag göra det nu?
Ja, typ. Mm. Jag har också lagt till ett... Det finns en community store som de kallar det. Home Assistant Community Store, Hacks. Och via den så kan man alltså ta ner moduler som användare har kodat ihop som finns på GitHub. Och där finns ju då den här Shelly-modulen som jag behöver för att koppla ihop mina Shelly-puckar. Så det finns installerat nu. Så att det jag behöver göra är att göra en liten testbänk här och skruva ihop en sån här Shelly-puck och bara testa att det funkar. Sen kan vi nog börja sätta i dem ute i knapparna.
Kan du berätta för mig, vad kommer hända när Shelly-puckarna sitter bakom knapparna?
Då kommer våra väggknappar agera fjärrkontroller till smarta lampor och strömbrytare till dumma lampor som går att fjärrstyra då, såklart.
Så jag kommer behöva lära om mig att gå till knapparna igen?
Ja.
Nej, men jag har ju slutat med det.
Nej, men du kan ju fortfarande använda din telefon, det är ju det som är poängen.
Ja, det förstår jag. Men det är inte så smidigt i sig. Det, är ju...
det som kommer hända är att när vi kommer få besök av föräldrar och släktingar och de trycker på knappen så kommer de inte döda systemet. Utan de kommer bara helt enkelt tända eller släcka.
Mm. Jo, nej, men jag tycker inte det är smidigare att använda mobilen. I många fall är det ju klumpigare eller störigare eller så vidare. Men jag har ändå slutat använda knappen. Jag går ju bara mest runt och är irriterad för tillfället.
Sen kommer vi komplettera med lite olika fjärrkontroller och kunna göra lite olika... scener och sådär.
Mm.
Det kan vara tidsstyrt eller... Ja. Jag måste köpa lite nya batterier här insett till rörelsesensorerna här liggandes här. De har gått och dött sen vi höll på.
Jag vill också fråga en annan sak.
Mm.
Hur går det med din övervakning av flygplan eller vad det är du håller på med här ute på balkongen?
Den
det bara... sitter en liten antenn i alla fall.
Den bara står och snurrar på.
Mm.
Väldigt stabilt måste jag säga.
Men om man vill titta i den här appen som du har...
Mm.
Kan jag också göra det?
Ja, du kan väl logga in med mitt konto då, kanske, på din telefon.
Mm.
Då får du ett business account och med det så får du en massa extra.
Tror du inte hänga upp någon liten skärm någonstans här hemma där vi kan surfa runt och kolla flygplan?
Ja, det borde, jag har faktiskt funderat på det. Och det sa jag väl då för länge sedan när vi pratade om det här. Problemet är att den versionen som ligger ute just nu som för allmän nedladdning, den är typ 3 år gammal. Och Google har ju börjat införa att man måste ha så här API-nycklar för att få använda deras karttjänster. Man får alltså inte bara haka på dem hur som helst. Så att den här funkar ju inte, den här kartan som följer med den här imagen som jag har kört in på Raspberry Pi. Så det jag skulle behöva göra är att göra en egen image och installera om allt från scratch och plocka ner nya versioner av saker och ting. Och så där.
Kan vi inte få, vad heter den här lilla skärmen vi har i klockan, hade i klockan? Kan vi inte få den och bara lista flygplan som flyger här över?
Eller metric.
Ja.
Mm.
Den bara, jo, först. Nu åker det här planet förbi.
Ja, det är ju för sig sant. Jag undrar om det går att koppla det här till Home Assistant på något sätt så att man kan styra saker utifrån det.
Mm. Så här, det är bara en pil på skärmen. Det här planet är på väg ditåt. Ja. Och så vidare.
Det finns ju en liten begränsning. Eftersom vi bor i ett flerfamiljshus så kan ju inte jag sätta den här antennen på taket.
Kan vi väl?
Ja, det kanske vi kan.
Alltså om du snörklar upp här till vårt vindsförråd så är det ju uppe på taket i princip.
Mm, sant, sant. Men vi måste få upp en sladd också.
Mm.
Eller ha en väldigt
om
bra
vi
wifi.
Om vi bara drar den här längs med fasaden, ingen kommer märka något.
Nej, det är sant. Hur som helst, poängen är att vi tittar bara 180 grader eftersom huset blockerar signalerna bakom oss. Mm. Om man ska säga, bakom antennen.
Mm.
Så vi ser bara sydväst. Så att vi kommer få ner signalen från planen när de precis passerar oss.
Mm.
Eller om de kommer bortifrån och hitåt. Så att säga.
Ja.
Men ja, det skulle vara jättekul att göra någonting av det här faktiskt.
Mm. Då så. Jag ville bara ha en update. Jag har stått och sett på antennen här några fina sol. Alltså varje gång det är någon sorts spektakulär sol på himlen så fastnar man i våra fönster eller på vår balkong eller så vidare. Och då såg jag den igen och tänkte jag, just det.
Ja, nej, just nu använder jag ju inte själva datan jag själv genererar utan den skickas ju upp i deras tjänst och sen som tack så får jag ju en business-prenumeration på deras tjänster. Jag kan säga det vi pratade lite om det här på jobbet med en annan kollega som satt med samma app så här, utan att vi hade pratat om det tidigare. Och han hade slagit på notiser när det finns någon viss typ av kod som planen kan skicka ut när det är nödläge. Och då kan man slå på att man får notiser av appen när det händer överallt i världen då. Och det är ju förvånansvärt många sådana där notiser man får per dag ändå. Men så att jag tycker det är lite kul, eller kanske fel ord, men intressant att när det kommer en sån notis titta vad de är och vad de gör och vad som händer. Jag fick ju till exempel en notis här för ett par veckor sedan om ett litet plan här i Stockholm. Och den kraschlandade ju faktiskt i bro någonstans eller vad det var.
Mm.
Och då kan man trycka in här via den där notisen och se exakt flygbana och var den är någonstans och vad som händer. Och så där. Så att hade jag tryckt på notisen i realtid så hade jag kunnat se den på kartan när den nödlandade. Han klarade sig, han som flög, så att det var ingen fara så. Men...
Vi hade ju en mycket tråkigare flygolycka uppe i Norrland. Fallskärmsklubben, inte kul.
Nej.
Det är inte kul. Det är inte kul med
de flygplan. Hann nog säkert inte skicka ut någon sån signal, gissar jag.
Möjligt. Men det är ändå, jag blir lite rädd för att flyga varje gång man pratar om såna här saker. Fastän det är ju rent så statistiskt farligare att typ köra bil och sånt.
Det var en flight igår tror jag som från det var Riga till Malaga tror jag som skickade ut en signal. De vände och landade någonstans i Frankrike. Såg jag på kartan.
Jag gillar att ha fast mark under fötterna.
Mm.
En rolig grej att säga när man är gotlänning. Öbo och sådär.
Jag var först lite så här, oj vad mycket sådana här distress calls som skickas ut. Men sen nu när jag har suttit här med några veckor och tittat på dem så inser jag att alla går ju bra, mer eller mindre.
Ja.
Så att, för mig känns det snarare kanske tvärtom att...
Vi ska ju snart ut och
lugnande
flyga.
Lugnande att det inte är värre än vad det är.
Du, vi ska ju snart ut och flyga.
Ja.
Mm. Hur ska det gå?
Om en månad så drar vi till Äpplet, New York.
Ja. Jag har bara velat åka till Apple Store, Fifth Avenue... Flera år.
Mm.
Äntligen ska jag få se den.
Vi får väl passa på att be våra lyssnare om tips på vad vi ska hitta på där borta. Vi har 4 dagar. 5 kanske.
Japp.
Mm.
Ja, ni som har varit i New York, skicka tips. Hur många tips som helst, alla tips.
Mm. Eller om det är något vi ska köpa kanske, eller jag vet inte.
Ja.
Vi funderar ju på att köpa den här stora Google Home Maxi. Nej, vad heter den? Jag har ingen aning.
Nest
Hub
Max. Max.
Kanske.
Mm, vi får se. Det blir bra. Du, jag tyckte mig höra lite barn nu igen. Det är lite tråkigt att det är så våra poddavsnitt slutar nästan helt. Men de blir ju större och sover bättre och bättre. Och sådär. Vi hoppas på det i alla fall. Som vanligt, oerhört stort tack att ni har lyssnat så här långt. Och glöm inte att kontakta oss på Instagram och mail och vad ni än vill. För att tipsa om saker vi kan prata om. Ställa frågor vi kan svara på, förhoppningsvis. Eller allmänt trycka pepp eller ris om vi inte sköter oss.
Teknikparonpodden på Instagram. Och där finner man även en länk till våran mail som är teknikparon@gmail.com.
Då så. Mås och grönkott som en Nicke Niltroll brukar säga. Hej då!
Vi heter Teknikparonpodden på Instagram. Har du tips eller önskemål på samtalsämnen eller bara vill fråga något, tveka inte att skicka DM eller mejla oss på teknikparon@gmail.com.